Hej allihopa och varmt välkommen till denna veckans avsnitt av Tolkning pågår. Vi står framför en helg där det är Maria bebådelse. En speciell helg på många olika sätt som bryter fastetemat lite grann kan man väl säga. Jag sitter här idag med min samtalsgäst som är Kajsa Hallgren. Välkommen!
Hej Jonas, tack så mycket!
Det är jätteroligt att du ska podda med oss idag och jag kommer alldeles strax att introducera och få be dig att presentera dig lite vem du är. För er som lyssnar för första gången så vill jag bara säga att vill man fortsätta lyssna på oss eller lyssna på tidigare avsnitt så kan man göra det genom appen Acast där våra poddavsnitt ligger ute. Vi finns också på både Facebook och har en egen hemsida som går lätt att googla fram. Men vi ska bita tag i Lukas evangeliet idag som ligger som söndagens evangelietext. Och jag tänkte att vår gäst Kajsa ska få läsa den för oss.
Tack Jonas, det vill jag gärna göra. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sade till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden, ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.
Hej Kajsa och välkommen hit till Tolkning pågår.
Hej Jonas, tack så jättemycket.
Jag tycker det är så roligt att få ha dig som gäst idag med din kunskap, med din historia, det du har arbetat med och också med vad du arbetar som. Mm. Och din kunskap tangerar ju lite grann mitt område som präst. Vi jobbar tillsammans, vi är arbetskamrater och vi jobbar med någon form av tolkning kan man väl säga och symboler på ett sätt. Och det är ju, menar jag, inte bara att begränsa ditt område. Men din kunskap ligger också utanför min comfort zone. Så jag är väl medvetet inkompetent här när jag sitter med dig och det är det som ska bli så spännande tycker jag. Men skulle du vilja berätta lite vad du har utbildat dig som, vad du har arbetat som och vad du arbetar med idag?
Absolut, det vill jag jättegärna göra. Mm. Jag är ju textilkonservator och här i domkyrkan så är jag textilansvarig. Mm. Jag har läst på kulturvårdsinstitutionen i Göteborg med alla som ska bli bebyggelseantikvarier och övriga konservatorier. Dessförinnan är jag också arkeolog och har ett stort historieintresse och har liksom alltid trivts bra i kyrkor och historiska miljöer.
Så då passar domkyrkan dig rätt så bra kan man väl säga.
Helt perfekt. Ja, det är bra. Väldigt lycklig här.
Ja, det är bra. Men jag måste ju liksom gå in på den här kommande söndagens liturgiska färg. Mm. För det här är en av de två Maria-dagarna vi har, där man också kan välja blått som liturgisk färg.
Mm.
Och när man tittar på gammal gestaltning, bilder av just Maria, så är ju hennes klädsel blå.
Det är den.
Ja. Mm. Och det är lite spännande, för det, alltså, vi kan ju prata lite grann om associationer till färger sen också. Men varför är det blått?
Jag kan ju inte svara exakt varför det är blått, för det är så väldigt länge sedan man valde att blått ska vara Marias färg.
Hur länge
så
sedan
hur
är det?
Exakt de tänkte då, det vet jag ju inte. Men ja, det är ju sen nästan från början, höll jag på att säga. Men sen 431 så vet vi att blått har varit Marias färg. För det var nämligen så att då gav katolska kyrkan färger åt alla helgon.
Mm.
Och då fick hon den färg som var den mest exklusiva också, och den mest mystiska färgen.
Okej, men när vi pratar om exklusiva färger, vad menar man då? Alltså, jag tänker så här, att när man ser äldre, eller när man ser historiska filmer, och när man tänker kungar, kejsare, ledare, så tänker man kanske rött. Oftast är manteln rött. Och så tänker jag, idag när jag ska gå och handla en tröja, så är det samma pris oavsett vilken färg det är. Det finns liksom ingen färg som är mer exklusiv än den andra. Vad menar du med exklusiva färger?
Ja, nej, precis. Idag är ju färgämnen syntetiska.
Mm.
Men innan man själv kunde tillverka färgämnen så fick man ju gå ut i naturen och hitta dem.
Okej.
Och det du säger med att rött var den så väldigt exklusiv färg, då är det egentligen purpur du tänker på, som de romerska kejsarna fick lov att bära. Och det var reserverat för dem och ingen annan fick bära den färgen där och då. Idag får ju alla bära purpur. Men, och det var ju för att purpur utvanns ur purpursnäckan. Som en snäcka från havet. Så man får ut väldigt, väldigt lite färg per snäcka. Så man måste samla hur många som helst.
Så den näst bästa är blott den näst mest exklusiva efter purpur? Eller?
Ja, men nu är det lite skillnad. För just purpur, det var ju då en textilfärg.
Uh-huh.
Det är ett färgämne. Nu skiljer vi på pigment och färgämne.
Okay.
Pigmentet som är det dyraste, det är det blå.
Det är det alltså.
Och det är för att det utvinns ur en sten.
Mm.
Halvädelsten.
Mm.
Som heter lapis lazuli.
Ja.
Och den hittade man i Afghanistan väldigt tidigt.
Okay.
Egyptierna importerade lapis lazuli från Afghanistan. Och från den stenen kan man tillverka färgämnet ultramarin.
Mm.
Och det var dyrare än guld från början, innan man hittade på fler ställen. Nu finns det på några fler ställen i världen. Men det skattades så otroligt högt.
Och
det blev så otroligt dyrt. Och ända tills man kunde göra syntetisk ultramarin, så var det dyraste färgämnet.
Mm. Alltså det är ju otroligt spännande. Liksom. Och det här var det allmän kunskap? Det måste det ju vara på något sätt, för det var väl ingen som gick omkring på något sätt med blått, tänker jag.
Nej. Ja, om det var allmän kunskap, just att blått var Marias färg, menar du? Ja, det tror jag absolut, för att man hade med sig det här med symbolspråket på ett helt annat sätt. Man kan säga att symbolspråket är ett språk som man kunde tala under medeltiden och kanske tidigare.
Mm.
Men som i dagsläget, det har vi liksom förlorat det. Och när vi tittar på en medeltida målning, så vet vi inte vad alla blommorna betyder, och vi vet inte varför de olika personerna och änglarna har på sig färger, just de färgerna.
Nej, precis.
Men allting betyder någonting.
Ja. Men jag tänker, alltså, har alltså den blåa färgens innebörd, fanns det liksom symbolspråk i färgen? Jag tänker, fick Maria några egenskaper när man valde blått till henne? Eller är det Maria i sig själv som har gett egenskaper till det blåa?
Ja, jag tror att det är så här, att hon var den himmelske drottningen.
Mm.
Och om man ser till naturen var man hittar blått, så är det faktiskt den mest ovanliga färgen i naturen.
Det
tänker vi inte idag när vi har blommor som är blå, men de är framtagna. Det fanns inte från början.
Nej.
Så att de flesta blå blommorna är ju framtagna.
Ja.
Så det som är blått i naturen, det är ju himlen och havet.
Ja.
Och några enstaka fåglar och blommor, men de är väldigt ovanliga. Men det är också så när man ser till himlen och havet så är de inte bara blå, utan de har många färger. Så blått är mystiskt och ovanligt och därför väldigt dyrbart.
Ja. Och när någonting är mystiskt så blir det ju också liksom på något sätt så enkelt, om man får uttrycka sig så, att göra teologi av det hela. Det är ju väldigt bra, tänker jag. Men jag tänker också, för det passar ju också in på det här med alltså, att Maria fick den där mest exklusiva färgen. Om man tittar till evangeliet, just hur Gabriel beter sig i mötet. För Gabriel kommer in och hälsar Maria väldigt vördnadsfullt, du högst benådade. Och hon blir lite förskräckt, och vad betyder det här? Och då säger han, var inte rädd. Han går lite emot änglarnas rytm. För de brukar liksom öppna med, var inte rädda. För att liksom lugna människorna i det mötet som blir. Men det lyfter ju också Maria, tänker jag. Att det är lite grann som att han är väldigt hiad. Hiad på att nu ska jag gå med det här stora budet. Och till denna kvinnan, himmelska drottningen som hon kommer till att bli, eller hur man nu ska uttrycka sig. Så det märks ju också att det är ingen annan människa som får det mötet riktigt liksom, eller blir sedd och hälsad på det sättet som Maria blir här. Hon lyfts också. Så det är ju faktiskt väldigt, väldigt spännande.
Så det blir tydligt redan från början?
Det blir det. Man kanske inte tänker på det, för att vi har så många olika typer av... Det också har förlorat sitt symbolspråk lite grann med hur vi hälsar. Liksom. Tjena, tjena, kan man säga till någon som man inte har kanske. Alltså, det finns inte så mycket oartigheter och det finns en nyans av hur vi hälsar.
Som och vi
också...
har inte så mycket regler idag heller för hur man bör bete sig.
Nej, verkligen inte. Och där tänker jag, där tycker jag att kunde vi liksom, alltså stanna lite grann vid det här med symboler, tänker jag. För du pratade om, jag tänker på, om vi pratar om färger.
Ja.
Färger, för vi har ju haft liksom, om vi bara stannar kort vid Gabriel till exempel.
Mm.
När man tittar på de medeltida gestalterna så har jag oftast noterat att han har oftast röda kläder. Eller i alla fall mörk vinröda eller någonting. Och jag vet inte alls om det finns en tanke med det. Men idag tänker man ju så här. När man frågar någon att måla upp en bild. Hur en ängel ser ut. Då får man ju vita kläder. Lucianattlinne.
Ja, precis.
Ja,
men du tror inte att det går tillbaka till antikens vita skulpturer? Då?
Kan det absolut göra. Men det har också med hur vi framställer änglar idag, tycker jag. I dagens både konstspråk och när det gäller liksom utklädning, bilder och lite sådana saker. Hur har det religiösa bildspråket, har det ändrats någonting? Alltså, tänker du, om man tittar på historien?
Det har det ju, för det har ju skalats av. Det religiösa bildspråket idag, det är ju... det är mindre skulle jag tro i alla fall.
Mm.
Vi har ju Kristusmonogram som ofta förekommer, och själva Jesus på korset, och det är dödskallar kanske.
Mm.
Och det är inri skrivet.
Ja.
Det är änglar också.
Mm.
Kanske lite mer stiliserade.
Mm.
Och inte så utmärkande för vilken ängel.
Nej.
Ja, det finns ju många egentligen. Men jag tror inte att varje bild har en så specifik innebörd som det har haft en gång.
Nej, för du sa det här med typ att man visste liksom när en konstnär alltså, förkunnade genom, ville berätta någonting genom sin bild, så visste man, alltså det fanns en tanke, varje blommas betydelse, varje symbol.
Jo, men precis. I medeltida måleri så är det ju så att det är ingenting som förekommer för skojs skull, utan allting har en innebörd och man kan läsa målningen som en text.
Ja. Ja.
Och det, är ju, det går ju tillbaka också kanske till, till kyrkmålningar under medeltiden, att eftersom befolkningen inte var så läskunnig, precis, så fanns allting att läsa i bilderna och i symbolspråket. Mm. Och man förstod vad just den där blomman betydde, och man förstod vad just den där handlingen betydde, eller de där färgerna.
Ja.
Så, och det har vi liksom glömt bort idag.
Mm.
Så när jag har sett Maria avbildas i modern tid, så behöver hon inte alls ha blå klädsel. Nej. Utan det kan vara vilken färg som helst. Och det kan betyda att man har glömt bort att hon har en färg.
Mm. Är den här söndagen som kommer nu, du har ju läst lite om bibeltexten också, och på något sätt så här lyfts ju verkligen Maria fram. När vi tittar på målningar så är det på något sätt, oftast är det ju modern då, alltså att hon har Jesus i sin famn.
Mm.
Och ibland har jag funderat på, är det liksom, är hon i bakgrunden av sitt barn? Och det är hon nog.
Det är hon ju, men hon lyfter ju framförallt fram sin son.
Hon lyfter fram sin son, ja. Och jag tycker ju liksom att den här texten är viktig ur ett, också ur ett genusperspektiv.
Mm.
Och det sitter jag här och säger under 2000-talet. men jag tycker den är viktig. Hur har det varit med liksom, för Elisabeth kom också in här i texten.
Ja, hon nämns ju också i texten.
Ja.
Så det är en kvinna till som har blivit havande med hjälp av Gud.
Ja. Och just att Gabriel också är väldigt vördnadsfull inför denna människan, tänker jag. Det är också något fint. Men jag tänker också det här med genus. Kan man se någon förändring? För att någon, om man får bara ta något väldigt historiskt enkelt, så tänker jag, vi här i vår församling, vi har ju dopklänning med också band som vi lånar ut till dopfamiljer. Och det var ju så under början av min prästkarriär att flickor hade rosa band och pojkar hade blåa band. Men idag så är majoriteten, alltså vi har många färger man kan välja om man vill låna. Många väljer lila eller gult för att man vill hitta någon medelväg att gå ifrån.
Ja, för att det är inte de här förutbestämda köns.
Nej, liksom, precis. Hur specifika. Har det varit med, liksom, med alltså genus? Genom färgerna, genom åren?
Ja, men det har varierat ganska mycket. Alltså i historisk tid så har man ju inte skilt på pojkar och flickor, utan där har man ju skilt på vuxna och barn mer.
Ja.
Och då klädde man ju barn i vita kläder, för vitt kan man koka.
Ja.
Ja, ja. Så det är mycket lättare att göra rent, och dessutom är det billigare att tillverka.
Mm.
Så det är bara i väldigt rika familjer man satte färgglada kläder på barn.
Okay.
Det har man i princip inte gjort.
Mm.
Men om man ska gå tillbaka till vad som är manliga och kvinnliga färger under historisk tid, så är det ju så att Maria blått, som det kallas, det var den kvinnliga färgen.
Ja.
Och den manliga färgen var ju snarare rött. Rött är ju Kristus rött. Den jordliga färgen.
Mm.
Och färgen för blod också.
Ja.
Så det var den manliga färgen. Och en nyans av rött är ju rosa.
Mm.
Så därför var ju rosa betydligt mer manligt än blått under medeltiden.
Men var rosa en nyans av rött, eller var det liksom för mycket tvättade röda kläder?
Nej.
Det var en färg.
Det en,
så det var inte så här typ att vi har inte råd att färga om kläderna blir rosa.
Nej. Mycket rika herrar har burit rosa.
Det är så, ja.
Ja, oh ja.
Ja. Mm. Så att det är. Men när du går till texten idag, jag brukar ha en fråga till alla, samma fråga till alla mina gäster som jag får äran att podda med. Och jag tänker så här, om man plockar ut den här bibeltexten och skulle visa den för människor på stan, står den för sig själv? Eller behöver den ett bildspråk för att, om vi nu pratar om symboler och bildspråk, eller står den för sig själv?
Ja, men jag tycker att den symbolen man kanske kan lyfta fram, men som man också tar med sig på stan. För jag tycker att den står för sig själv. Men det är kanske inte färgerna, utan det är den vita liljan.
Berätta.
När man, inte i alla bilder jag har sett av bebådelsen, men i vissa, så överlämnar ju Gabriel en vit lilja. Och det är ju liksom renhetens och kyskhetens färg, det vita. Och den här vita liljan är ju Madonna-liljan. Och även om inte han räcker fram den i bilder, så finns den där någonstans i bilden.
Ja.
Som visar att hon är oskuld när hon blir havande.
Och det är också på något sätt, det kan man också prata om mycket, det ska vi inte fastna på. Men vi har till exempel här i domkyrkan har vi ju en medeltida staty uppe i dopkapellet av Maria.
Ja, och där står ju alltid en Madonna-lilja.
Alltid en lilja i en vas där. Och jag tänker också att på något sätt så den här bilden av att Gabriel ger Maria den här vita renhetens lilja, det lyfter ju också henne till en som kvinna, som blivande mamma också, till en annan nivå, eller hur man ska säga. Alltså det är ju också att hon ska föda Guds son. Så det är ju också någonting som på något sätt vill lyfta hennes unikitet, hur man ska säga, i bildspråket då och i färgen. För det hade man väl kanske, alltså, om man hade gissat och inte vetat att blått var den färgen som hon erhålls då 431 när helgonen fick färger, så skulle man kunna tänka sig att vitt skulle vara en rätt så naturlig färg på grund av just dess symbolik också. Men man valde då liksom göra det riktigt, riktigt understrykning med det finaste som man kunde framställa.
Ja, men jag tror man har varit så glad i symboler, så att en och samma person kan ha många symboler, men de står för olika saker för den här personen. Så att det är nog inget konstigt med det. Och de representerar ju också olika liksom egenskaper.
Ja. Är den här texten aktuell idag på något sätt?
Ja, men det tycker jag att den är. Alltså på något sätt så är den ju liksom ursprunget till kristendomen, för var hade vi varit idag om detta inte hade skrivits ner? Då hade vi inte suttit här idag. Så på sätt och vis är det jätteviktigt, och vi firar ju detta varje år.
Ja, men gör ju verkligen
och detta, men det går ju också runt i hela kyrkoåret att liksom utan detta hade vi inte kunnat fira resten.
Nej. Och det är ju mycket, det läggs ju mycket tyngd den här söndagen på Marias att hon vågade, att hon var modig och att hon också var from i sitt jag på något sätt. Så det finns ju väldigt mycket Maria-kult och mycket tankar runt omkring henne och hennes val och hennes resa i det hela. Så att, och varit väldigt, väldigt viktigt just om man pratar om genus igen för väldigt många kvinnor att kunna identifiera sig. För vi har ju ändå en värld som har bestått väldigt mycket av män i centrum.
Ja, men den här Maria-kulten har ju varit större. Det var väl fram till reformationen som den var som störst. Och sen så har vi firat andra högtider och helgon sen dess. Men hon har ju varit den största kvinnan även här.
Jo, men det är sant. Det är sant. Jag har en fråga som jag har funderat på vad det gäller det gamla symbolspråket. För vi har ju en vetenskap idag om på många olika plan hur vi tror att vi människor fungerar. Och vi vet en hel del. Och jag tänker hur man använder färg och symbolspråk idag. Tittar vi till företag. Så har de ju också liksom knäckt den koden och vill knäcka den koden på något sätt. De har oftast en logotyp.
Jo, men exempel. Det har de ju. Och det går ju tillbaka också på medeltida heraldik och så. Hur man syns bäst.
Hur man syns bäst, ja. Och det är ju intressant, för att det handlar ju om på något sätt både det har vi både med biologi. hur vår hjärna är, hur den reagerar. Men också psykologi på något sätt, vad vi vill liksom kittla fram hos människor, det här med att synas. Och jag tänker att det är ingen som kan undgå när det är rea i en butik, för det är röda.
Precis.
Röd text. Hjärnan reagerar på det och hjärnan reagerar extra mycket på rött om vi sätter gult bakom. Så det är oftast det är gult och rött på rea till exempel. Hade man den tanken också när man på om man tittar på målningar?
Det hade man, för att om man säger att blått och gult lyfter fram varandra, så ser man ju ofta att inte gult utan att det finns förgyllningar runt helgon och runt Maria och så, för det lyfter ju fram det blå. Och det är också så här heraldiska regler. Det ska vara de här kontrasterande färgerna. Då är det färger mot metaller ofta. Vad är det nu? Men i alla fall gult och blått då till exempel. Man lägger aldrig två färger bredvid varann.
Nej.
Utan det är en färg och en metall. Så vitt lyfter fram, det är alltså silver. Och gult, det är ju guld. Men lyfter fram färger.
När du jobbar med kyrkliga textilier, för det har du ju gjort alltså, på många olika sätt, tänker jag, och också historiska textilier. Alltså, ser du, finns det också i textilier de här kontrasterna?
Det kan det ju finnas i broderier, men det behöver det inte alltid finnas i dräkt och i en mässhake till exempel.
Nej.
Utan där är det mer att det handlar om harmoni i färgerna. De ska inte signalera någonting på det sättet, utan de ska användas på ett helt annat sätt. I broderierna så är det ju mycket silver och guld, och det syns ju bra. Men det kan ju vara mot en vit bakgrund, så att man har helt frångått de här reglerna, utan det är inte tanken att det ska signalera stopp,
nej,
här är
nej.
Jag utan det ska vara vackert snarare. Ja.
För jag tänker ju så också med ordet när jag predikar. Det här är kärnan. Vad kan jag predika runt omkring för att lyfta fram? Och ibland tar man en kontrast och ibland så man försöker hitta en annan nyans för att lyfta fram de orden, den berättelsen som är kärnan på något sätt. Så att det är liksom det är rätt så det är spännande. Och spännande att man har tänkt så, för man tror att det här har vi liksom alltså inom beteendevetenskap plockat fram på senare år, men man hade full koll på det som i de äldre olika falanglarna inom konsten när man ska göra bildspråk och kommunicera någonting. Det är jättefascinerande, tycker
jag. Man kom ju på det här med kontrasterande färger rätt så tidigt, eftersom det var viktigt i krigsföring helt enkelt att signalera Vem är vi och vem är våra fiender? För att annars kunde det gå hiskeligt fel om man inte såg vem som var vem.
Ja. För jag hade ju ett problem när jag tittade på fotboll när jag var liten. Och det är ju också lite samma sak på två olika färger. Men jag brukade fråga min pappa, vilket lag är Sverige? Och han sa, båda är Sverige. Jag fattade aldrig riktigt det. Så jag fick hålla mig till färgerna, för då kunde jag urskilja liksom, att jag förstod aldrig att liksom, Sverige kunde spela mot Sverige.
Nej, då blev det komplicerat.
Så det. Men jag tänker bara en sista fråga. Jag ska predika på söndag. Vad tycker du jag skulle vilja? Vad ska jag slå an i tonen? Vad ska jag ta i texten?
Jag tycker ju att mötet ängeln människan är fint här. Men nu är det också lite nytt med änglar för mig. Och men just det här du berättade om hans lite alternativa sätt att möta henne. Att han inte hälsade henne direkt och sa var inte rädd. Att det var lite annorlunda. Och att han betonade att hon redan var liksom något alldeles extra speciellt. Det var väldigt fint.
Bra. Jag tackar så jättemycket att jag har fått sitta med dig och att vi har fått lyssna till dig och dina tankar och din kunskap framförallt. Jag tror att vi ska få gå och ta en kaffe och prata ännu mer. Det här är helt fantastiska områden som alltid har funnits med, men som vi har, den får ju också en ny plats i olika tider. Vi har en tid idag där människor kan läsa texten själv. Man kan anförskaffa sig hur mycket bilder som helst via bara att googla och trycka på bilder.
Ja, det är ju alldeles för lätt att hitta alla medeltida bilder. Sen ska man ju ändå åka till museerna och se dem.
Det ska man.
Ja, då ser man ju detaljerna bättre.
Var finns den finaste Maria av, alltså inte den finaste, en av de finaste du vet av bildningarna av Maria? Var kan man hitta den?
Ja, men om jag ska hålla mig till textil, eftersom jag jobbar med textil, så är det i Uppsala domkyrka. Och det är en mässhake, och det är Maria-mässhaken. Och den finns utställd i deras skattkammare, tror jag den heter. Så man kan alltid gå och se den. Och den är gjord på 1400-talet, 1480-talet ungefär. Och det är en krönt Maria som himmelsdrottning som håller Jesusbarnet i famnen. Och sen så runt om det här motivet så är det då Marias sju glädjeämnen. En jättefin och rolig detalj på den här mässhaken, det är att den visar också Elisabet, hennes släkting, som också nämns i den här bibeltexten, när de båda är havande. Och man ser ju deras ansikten, och det är dit man vänder sin egen blick. Men när man tittar lite ner mot deras magar så ser man två stycken foster där, som också är utbroderade, som liksom ligger utanpå. Det är fantastiskt fint.
Och Marias färg är?
Blå.
Fantastiskt. Och jag tänker som så, det blir en fin bild att avsluta med. Maria står som kvinna mot sin släkting, som också är kvinna. Och de båda är gravida. Men Maria har också den, vi heter det, fantastiska himmelska blåa färgen. Så hon är allt där hon är, just där i den mässhaken.
Fint sagt,
det blir spännande. Tack så mycket för att du kom idag.
Tack själv, tack för att jag fick komma.